I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Första rätten var liksom ett litet tortillabröd med någon god röra i som jag åt. Och sen så, för då hade jag sett en annan klant längre bort som stod och spillde ner hela sin vita skjorta med så här röd tomat, så olje, du vet, så här. Och nu tänkte så här, olja som är i soltorkad tomat liksom, som rinner ner. Så tänkte jag, här gäller det att äta hela stycket. Och så såg jag en annan rätt, så bara, här är, titta, var det också så här gott litet hembakt tortillabröd. Och så snabbt in med den där och puff. Sen insåg jag att det var ju inte tortillabröd, utan det var ju en papptallrik. Så jag hade ju liksom, så hade ju lassat in den här rätten med och stod och tugga på papp. Och samtidigt så kom jag ihåg så att det stod så här två lite yngre kvinnor och så här, i häpen skräck glodde på mig, så medan den ena så här, är han på riktigt eller?
Hur var det här då?
Då var vi igång. Då innebär att hösten är här när vi är tillbaka. Nu har vi haft, vi har nästan haft lika lång skön semester som lärarna. De har väl någon sån här 20 veckor lång semester, har jag hört. Och det är ungefär så lång semester vi har haft. Men härligt att se er.
Från podden, ja.
Ja, från podden, ja.
Inte från arbetet.
Myndigheten släpper oss knappt en eftermiddag. Där rings bara in direkt. Så att från podden, vi har mer generösa semesterregler här i podden. Hur var det här då? Så välkomna tillbaka till hur var det här då? Till både till lyssnarna och till er tre stycken individer som jag ser här på skärmen.
Vad har hänt?
Jag är så här inne i jobbmode nu, så varje gång jag slutar prata så är jag på väg att säga kom. Jag får tänka till så att jag inte avslutar med kom hela tiden. Ja, precis, vad har hänt? Vi har förlorat en. Någon som vill utveckla? Varför?
Nej, men han hade väl ganska mycket annat som han håller på med podden med Glenn och deras, eller hans jobb och allt sånt där. Så Micke kände väl att han, så har jag förstått det som i alla fall, att han kände att vi klarar oss utan honom, sa han.
Han kanske uppmärksamma eller tänkte på den här gamla regeln vid pokerbordet. Har du inte på 5 minuter hittat losen runt bordet, så är det du.
Oj, det var hård.
Förlåt Micke, om du någonsin kommer att lyssna på det här dravlet, så ber jag om ursäkt.
Jag tänkte mer att han liksom, nej, jag tror inte på det här projektet längre. Jag kliver av det här sjunkande skeppet.
Och nu ska vi bevisa att han har fel. Nej, men som ni förstår då är det ju Micke som har lämnat oss. Nu är vi inte fyra poliser och målar, utan nu är vi fyra poliser som inte kan måla.
Nej. Något sånt. Vi kan prata målande.
Ja, fint. Har vi fler skämt på det spåret, eller ska vi släppa det?
Nej. Gå vidare.
Vi går vidare. Jaha, men vi får ju köra en laget runt här. Hur har sommaren varit? Ja, vi börjar med, du ser väldigt grubblande ut nu, Viktor, här. Vill du börja? Hur har sommaren varit?
Ja, jag har slitit hund hela sommaren i stort sett. Nej, jag har ju såklart fått ha lite semester. Men ja, jag måste tänka. Känns som ingenting hände, höll jag på att säga. Jo, jag var på ett väldigt roligt bröllop. Det kan vi återkomma till.
Jaha, ja, ja, jag kan med.
Ja. Ja, och sen var jag på ditt också. Nej, jag ska vara. Nej, men jag har varit på västkusten såklart. Det var gött. Och varit i Dalarna, Dalarnas skogar. Det är ungefär det jag gjort en vanlig semester. Hämtat kraft och inspiration inför höstens och poddens vedermödor. Tack.
Hur många hundra bad är du uppe i?
Ja, det är närmast 200 bad. Det var ju inte en strålande badsommar. Och den där stormen Hans, eller Claes, eller vad han hette, kom ju...
Hans.
Ja, Hans. Hans Grober kom och sabbade mitt badstreak. Jag kunde inte bada ändå. Och det var ju... Det snack om att rubbas någon cirklar. Det var inte alls bra.
Och då badar du varje dag annars, eller då?
På sommaren, ja. Herregud.
Men alltså, i sträck liksom. Har du aldrig någon dag där du inte har tillgång till vatten?
Nej, på sommaren. Då får man se till att ha tillgång till vatten.
Det ska vara så kallat white privilege.
Nej, lugn nu. Ja, lugn nu. Jag får ju för fan söka, åka och gå långa sträckor. Särskilt i den här... pisshålan, eller särskilt här i Stockholm där det liksom inte det finns bad in på knuten. Nej, är du? Det här är inga bekvämlighet, ingen liksom räkmacka.
Nej, du får kriga för dina bad.
Ja, men det får jag.
Bra.
Och räkmacka, det var ju förstå en passning över till Peppe, och vad har han sommar varit?
Jajamän. Ja.
Nej, men jag har haft en bra sommar. Jag hade ju junisemester och ja, rent vädermässigt så var det ju vältajmat. Sen hade jag ju hoppats på en bättre juli-augusti. Men så tänkte jag att ja, det blir som det blir. Men jag kommer ju jobba mycket, åtminstone. Tänkte att jag skulle spränga den här vanliga övertidsbanken. Men jag har nog aldrig jobbat så lite som det här året. Vad gäller övertid på myndigheten. Så ja, det var lite speciellt. Men nej, vi får väl se vad som väntar här i höst. Det finns ju en del orosmoln som gör att det kan bli en hel del övertid ändå.
Tycker du? Jag tycker allt verkar lugnt och harmoniskt.
Fy fan.
Ja, då... Inga konstigheter.
Nej, ja, det får vi
torka
se. Får
varje
se.
Dag.
Ja, det är helt sjukt det som händer och sker. Det är fullständigt galet. Men, Nej, men jag passar över till Nadde. Och sen så kommer vi in på ett par roliga saker här kopplat till både bröllop och annat lite senare här.
Nadde Nikap.
Nadde Nikap. Ja, jag har väl haft en ganska standard familjesommar. I år så hyrde vi husbil för första gången någonsin. Vi fick inte tag i någon stuga för vi är alltid ute så sent. Det var vidrigt. Husbilslivet.
Snacka om Svenne!
Jag kommer aldrig någonsin göra om det. Kommer aldrig någonsin rekommendera det. Men det var i alla fall mysigt att umgås nära in på familjen, så att säga. Sen var vi på östkusten och det var ju en väldigt positiv överraskning. Jag har typ aldrig varit där. Men Kalmar, Öland, vi var i Blekinge. Jävligt fint där nere. Bra vatten med inga sådana maneter som bits, höll på att säga, som bränns. Ja, men ja, det var faktiskt östkusten slår jag ett slag för. Nej, annars har jag väl jag har inte kopplat av så jävla mycket. Jag är rätt dålig på det. Ja, vad ska jag säga mer? Det känns som att så fort man börjar jobba igen, vilket jag började göra i mitten på juli, så var det full jävla fart. Det har ju varit allt ifrån terrorhot, vilket jag tror vi kommer prata om lite, eller ökad terrorhotsnivå och rätt mycket runt omkring i Sverige som har påverkat alla lokalpolisområden på olika sätt. Så det har vi väl anledning att prata om lite senare. Så det var väl min sommar, ganska kort sammanfattad.
Du är inte där husbilspodden, men jag är ändå nyfiken. Du sa familjen var ju härlig att umgås med och så var du på väldigt fina platser. Vad var det som var så dåligt med husbilar?
Ja, men så här, det var väldigt långt så här. Vi är ingen campingperson. Jag vägrar camping. Sätta upp skiten och sitta där på en jävla stol och kolla på massa folk. Nej, och det vilket gjorde att vi körde rätt mycket, eller jag körde rätt mycket. Så det blev väldigt många mil per dag och det går väldigt långsamt i en husbil och sen var det vi fick lite strul med husbilen så den krånglade lite tekniskt. Inte så mycket mitt eget fel, utan det var väl lite otur. Det var en växellåda, började bråka lite och sådär. Det tog lite udden av det. Men sen, alltså visst, man kan väl skönmåla familjelivet bäst fan man vill, men alltså, bo så trångt med en 12-åring, en 10-åring och en, ja, ett par, det är, ja.
I hear you.
Ja. Men vadå, så du tog pissbeslut och med det sagt så är husbilslivet dåligt? Alltså nu...
Vadå pissbeslut? Fan. Tror du campingen hade gett mig mer eller?
Klart att det gjorde. Går
runt med en stor jävla studsmatta.
En husbil, liksom.
Amatöranalysen är annars att allt går lite för långsamt för dig på en husbilsmäster, ja. Liksom.
Ja, men kanske lite med själva grejen med husbil som alla babblar om. Det är den här friheten, man kan se så många olika platser. Då tänkte vi, ska vi göra det? För då ska sätta upp skiten på en camping och gå och hoppa på en stor studsmatta med ungarna, med till exempel med 1000 andra barn. Nej, då kan jag lika åka på charter liksom. Nej, så det var själva syftet med husbilen, var ju att kunna se olika platser. Och ja. Det var ju, innebar ju många mil i 80 km i timmen liksom. Fy ja, fan. Ja. Jag har aldrig blivit så omkörd i mitt liv.
Och den nygifte då? Vad har du att förtälja vad som har hänt under sommaren då?
Ja, nej, jag har haft en väldigt arbetsam sommar. Jag har jobbat som tusan har gjort. Jag var helt slut när jag gick på semester i mitten på augusti till slut. Efterlängtad semester där jag samtidigt, i och för sig min fru som mest planerade, men jag var ändå med på ett hörn där och planerade bröllopet och sen som var fantastiskt, magiskt på alla sätt, såklart, och sen lite god resa till värmen. Så att de två veckor semestrarna där, eller två veckor semester som jag hade, gick nu efterhand, så bara känns det gick otroligt fort. Som tur var har jag lite kvar i höst här. Men jag har jobbat väldigt mycket och det är, jag gillar ju mitt jobb, så att det är ju trevligt. Men jag tror att jag kanske jobbade, om du jobbade väldigt lite övertid som du sa där, så jag har jobbat nog rekord i övertid. Så att jag har jobbat lite för mycket för att det ska vara helt hälsosamt, tror jag.
Vart gick bröllopsresan?
Det gick ner till Antibes i Frankrike. Där kan jag verkligen rekommendera och åka. Då kan man nämligen också åka tåg till lite massa mysiga ställen. Man kan åka till Monaco väldigt lätt. Man kan åka till Cannes, massa grejer. Och det är ju varmt och skönt och mysigt och allt som man vill ha, tänker jag.
Det var väl en fråga på ert bröllopsquiz också, vart ni hade förlovat er?
Ja, precis. Det var ju just på samma
plats.
Då kunde
man ju med enkelhet gå in på er Facebook och se vart ni hade taggat för ett år sedan.
Fuskar
och
du?
Svara rätt på den frågan.
Fuskar
du? Det stod ingenstans att man inte fick kolla Facebook. Ja. Så vi vann ju också drink
ja, mäklarbrickan.
Priset.
Rättvist och värdigt.
Mm. Frågan är om det var bra för Viktor att vi gjorde det.
Han hade kommit hem snabbare om ni inte hade vunnit.
Det bottnade enbart i lite ouppmärksamhet.
Kort sammanfattat så är det inte bara från Saltholmen, så går det inte bara färja hem till Viktor, utan hem till andra öar också.
Ja, och ibland har man otur att gå på fel båt och så får man ligga på ett färjeläge en hel natt.
Men du får berätta nu från start till slut så folk fattar. Alla har inte läst din blogg, Viktor.
Nej, men det är ju livfullt skildrat där. In Viktor Vertas, jättebra blogg. Gå in och läs. Men ja, jag skulle åka ut till ön tillbaks och lämnade bröllopet i god tid. Fick skjuts av Nadim också och kom på båten och allt var bra. Men med den lilla detaljen att jag hade klivit på fel båt, så istället hamnade jag i en helt annan del av skärgården och fick åka med och kastas av, eller på att säga. Och så gick det inga mer båtar på 5 timmar och där fick jag ligga. Det började regna, jag försökte sova, det gick dåligt. Ja, det är en kort sammanfattning.
Och i panik börjar ringa ja, sms att du håller på att dö, hjärtmedicinen måste intas och ditten och datten.
Jag utelämnade ju det. Det skulle vara någonting kvar för läsaren också. Men det stämmer, det blev desperata tilltag där i mörka natten som inte hjälpte mig ett dugg.
Han plockar fram allt ifrån sjukdomstillstånd till avkommor till...
Sjöpolisen skulle rycka ut i min skalle, men tack och lov var det ingen som lyssnade på den idén. Läs Peppe.
Här hade han gått omdöme.
Ja, men att du inte ställde frågan till dina 270, 80, 90 tusen Twitter-kompisar som du har.
Det hade ju kommit en båt där.
Ja, men någon rysk trollbåt, alltså, det hade lätt kommit att hämta dig.
Men när jag inte fick tag i min kusin som i min tankevärld skulle skicka ut en lots från Göteborgs hamn och undsätta mig eftersom jag var nödställd, då rann all dådkraft och initiativkraft rann av mig. Och jag sjönk ihop passiv på en bänk. Jag var en slagen man. Jag förmådde inte ens gå bort till värmestugan en bit bort och gå in, utan jag blev liggande där på bänken.
Men det var ju en fantastiskt blogginlägg renderade du, som tackade för. Du har fått väldigt mycket hyllningar faktiskt från mina vänner och släktingar som har läst det. Väldigt, väldigt bra.
Ja, kul att höra. Man måste bjuda på sig själv ibland. Och det gör jag. Mm.
Det får man säga.
Och Martin, du var ju faktiskt roten till att Viktor hamnade där han hamnade. Serveringspersonalen var ju världsklass.
De var faktiskt riktigt, riktigt bra.
Riktigt bra.
Det var inte tomma glas.
Tre sippar på glaset och sen var det fullt igen.
Ja, det var väldigt bra. Men ändå så tyckte jag alla verkade sköta sig väldigt bra vad jag kunde se.
Ja, men några få undantag.
Jag känner mig lite skyldig till det också faktiskt. Jag drack ju inte, utan jag tog ju enheter och så gav jag Viktor dem.
Det är ju att maximera ett lifehack. Maximera en bröllopsfest. Klokt där och då för stunden, men ja,
det blir glad.
Ja, härligt. Vad ska vi prata något polisiärt eller hur känner vi? Eller ska vi byta inriktning på den här podden?
Men det finns en grej till som måste lyftas innan vi går vidare. Nadde och Viktor var ju i Almedalen, och i Almedalen så händer det ju alltid grejer. Det är ju ett mingel som är liksom, det är ju omtalat. Och återigen liksom huvudpersonen Viktor Adolfsson.
Ja, det är också skildrat på min blogg faktiskt. Ja,
men jag Viktor på var sin hemmaplan.
Jag trodde ju det, men jag var ju inte någon van minglare med eliten. Ja, men och där, ja, jag tror Peppe tänker på ett visst mingel där det var massa god massa liten buffé så här med olika rätter som man skulle gå och ta för sig av. Och så första rätten var liksom ett litet tortillabröd med någon god röra i som jag åt. Och sen så, för då hade jag sett en annan klant längre bort som stod och spillde ner hela sin vita skjorta med så här röd tomat, olja, du vet, så här. Och nu tänkte jag så här, olja som är i soltorkad tomat liksom, som rinner ner. Så tänkte jag, här gäller det att äta hela stycket. Och så såg jag en annan rätt, så bara, här är, titta, var det också så här gott litet hembakt tortillabröd. Och så snabbt in med den där och puff. Sen insåg jag att det var ju inte tortillabröd, utan det var ju en papptallrik. Så jag hade ju liksom, så hade ju lassat in den här rätten med och stod och tugga på papp. Och samtidigt så kom jag ihåg så att det stod så här två lite yngre kvinnor och så här, i häpen skräck glodde på mig, så medan den ena så här, är han på riktigt eller?
Ja, det är du.
Ja, och sen gick jag iväg på ett annat mingel och började tjata sönder Christer Fuglesang, men det får man läsa om istället. Jag ryser.
Ja, vad säger ni? Ska vi beröra något av alla hemskheter som sker här nu i sommar och som har skakat om Sverige i sommar? Det finns ju tyvärr flera saker att välja på här.
Ja, den stora frågan är bara var man ska börja. Ska man börja det nyss aktuella, liksom vidrigheterna som pågått den här veckan, eller ska vi backa bandet till det ökade terrorhotet?
Jag tycker vi backar bandet lite först.
Mm. Det gör vi det.
Terrorhotet. Ja. Det har ju präglat oss ganska mycket i media i alla fall. Sen kanske inte är någon sån enorm skillnad när man är ute och jobbar, kan jag själv känna. Men det var ju ganska väntat. Jag har ju pratat i sommar innan där, pratat om att den är 3,99 i terrorhotnivån, fast den har inte hoppat upp till en 4. Och sen så blev det en 4 till slut. Det kändes, jag såg presskonferensen, det kändes ganska väntat, och det var samtidigt så där vagt och lite, det var liksom inte så här tydligt att nu är det här gäller och det är på grund av det här och nu ska vi göra så här, utan det var väldigt bara manar till allmän vaksamhet lite extra och att man ska planera lite mer, väldigt så här svenskt. Jag säger inte att det var fel, men det kändes väldigt svenskt. Det var inte liksom militären ut på gatorna direkt, utan man mer prata lite mer med varandra.
Jag tycker att det har rört om just vagheten, upplever jag har rört om mer än vad, nu vet jag inte hur man skulle gjort istället, men kanske lite mer handfast, för att det här tvetydiga med att man ska leva som vanligt med att vara mer vaksam är ju öppet på väldigt mycket tolkning. Och kort efter så var det ganska många event som pågår liksom under den sommar, allt ifrån fotbollsmatcher till diverse lopp och allt möjligt sånt här. Alla de fick ju tuppjuck och hörde av sig, och folk ringde och frågade om de ens fick ta med, eller vågade ta med sina barn på en allsvensk fotbollsmatch. Vi blev ju nerringda rätt ordentligt från för allt och ingenting, just för att folk hade frågor, och det måste man ju såklart ställa upp och ta. Men där hade jag liksom, även om polismyndigheten ändå tyckte jag var lev som vanligt men var lite mer vaksam, så skapade det ändå ganska många frågor. Vad känner, jag vet inte, det är min spontana reaktion som påverkar mitt arbete i alla fall.
Jag tycker ändå att polismyndigheten gjorde en konkret sak riktat mot allmänheten som man inte har gjort, det att man la ut en informationskampanj, eller man ska säga, med film och text på polisen.se, där det står så här kan du agera vid ett attentat som riktar sig till, till medborgarna. Och det tycker jag var väldigt bra, därför att då är det var konkreta tips och råd, och inte bara det här ja men var allmänt vaksam och
ja. Men det håller jag med om, men det är ju reaktivt. Det är ju när någonting har hänt, och det var väldigt bra att hålla med om, men det proaktiva hade jag gärna velat säga någonting lite mer också handfast. Men jag håller med, den var bra.
Det blir ju svårt, för det kan ju tangera till risken att uppfattas som bara stay away från allmän plats liksom. Och det ska ju inte vi heller gå ut och hävda om det inte är en konkret akut fara, tycker jag.
Men jag är med dig där, men det var ju de frågorna som man fick svara på i efterhand sen och säga precis till medborgarna och arrangörerna som hörde av sig.
Samtidigt som det är farligare och man ska vara extra vaksam, så ska man köra precis som vanligt. Det blir väldigt, med tanke på presskonferensen, de fick ju mycket frågor, Säpochefen och den mer som var där, kom ihåg vad de heter. Det blir svårt att svara på, det blir bara nästan mer och mer vakt. Nej, men det blir ju påtagligt i alla fall att man pratar mer om det, och det blir just den här mentala förberedelsen lite grann och lite extra av allting. Så jag tycker det är bra. Det var väl på tiden, och kanske behövdes någon höjning där för att man skulle få lite mer effekt i det och få andra att höjas lite grann. Jag som planerar lite olika insatser, då blir det ju verkligen, det blir en liten skillnad där, och att alla tar det lite mer på allvar och att man höjer sig lite grann, tycker jag. Och förbereda sig lite bättre, så att det är väl bra. Men annars blir jag mest irriterad över hur människor lite i samhället och politiker agerar, för det är ju, jag tror fortfarande är det största hotet ensamagerande halvdårar som ser sig själva som någon slags räddare, att de ska begå våldshandlingar för att bli hjältar, och då dras de ju igång av det som sker i media och uttalanden, och då är det ju politiker som uttalar sig väldigt fränt och sen bara hänvisar till att det är yttrandefrihet och man ska säga vad man tycker utan att tänka vad det kan få för konsekvenser. Det har irriterat mig.
Du är inne på en annan grej där, Martin, när du säger just det här med när vi planerar våra insatser och sådär. Det har ju tyvärr med anledning av det ökade säkerhetshotet fått göras lite mer i allting som händer och sker, och utan att gå in på detaljer så jag har varit med på ett par stycken grejer. Jag har varit jävligt imponerad av både medarbetare och chefer i det arbetet som görs. Sen är det ju för jävligt och beklagligt att det behövs. Men återigen, som jag har sagt flera gånger, när vi väl sätts på prov och behöver steppa upp, då är vi faktiskt jävligt bra i rätt mycket. Det blir ju extremt vagt här för våra lyssnare, men utan att säga för mycket, för vi ska inte gå in på detaljer här, så riktigt imponerad av de kollegor och chefer som har varit med i de insatserna jag själv har varit en del av.
Jag kan bara instämma. Jag håller helt med. Under alla år som man har hållit på med det här så är vi jävligt bra när saker och ting händer och när vi väl måste göra någonting på kort sikt. Jag hade önskat att vi var lika bra på det långsiktiga och strategiska som vi är på det reaktiva omedelbara. Men man kanske inte kan få allt alltid. Men det, jag håller med dig. Men sen vill jag bara, alltså just det här att Jag tycker att hotnivåskalan, att man har skalat upp från en 3 till en 4, det vill säga ett högt hot, säger ju lite grann. Men jag tycker att den här höjningen, som man säger att Sverige har gått ifrån ett så kallat legitimt mål till ett prioriterat mål, den säger rätt mycket mer. Den är lite mer avskräckande. Och jag tycker Säpo har gjort det här också ganska bra, dels med den ökade samverkan som vi har sett faktiskt efter det här terrorhotet som vi har haft i alla fall på min arbetsplats och mina arbetsuppgifter, men också att de faktiskt har varit ute i sociala medier och debatten på något sätt och markerat att det vi gör, det du nämnde innan Martin, som jag delar helt och hållet, att man ska inte kasta bensin på en brasa liksom, att ord betyder saker och ting och handlingar spelar roll och det kan trigga igång rätt mycket. Det tycker jag har varit jävligt bra att de har varit ute och markerat, senast idag eller igår tror jag de la ut på LinkedIn det här med att ord betyder någonting med en skarp text till. Och jag tycker det är ett snyggt sätt att, ja.
Sen jag tycker att det knyter an lite till det du sa, Peppe, men man får ju faktiskt säga att myndigheten har ju steppat upp i sin inställning och förhållning till terror och den typen av händelser, både vad gäller utrustning och hur man övar och i det vardagliga arbetet med vad man ska ha för beväpning med sig och i bilen och sånt där. Jag tycker det är bra, det är inte liksom att man har lallat på i gamla hjulspår som har präglat Sverige generellt ibland, att det går bra ända tills det inte går bra liksom. Och då ska man börja agera. Det tycker jag är en styrka och det är bra för medborgarna att veta det, att liksom det här, inget kanske händer, men man försöker förbereda mentalt och i utrustning och allting, och även på polisstationer och i det personliga tänket, att snabbt ställa om när något händer och vara beredd att möta det kvickt.
Här blir det spännande att följa upp det här, för saker och ting kostar ju betydligt mer idag än för x antal månader sedan. Och ja, men som med allting, till slut så blir det lite slentrian av det. Det ska bli intressant att se om vi håller den här höga kvaliteten vad gäller liksom det tänket vi har här nu, bemanningsmässigt och förberedelsemässigt, eller om vi liksom efter ett tag här börjar, ja nu har det inte hänt något, och att man liksom
kroknar
omedvetet, ja men omedvetet släpper garden lite, för det kan vi ju se i lite insatser vi gör lite här och var, ja, men det med bemanning på till exempel juldagen eller nyårsafton och sådär, men det hände ju inte så mycket förra året, då kan vi skala av x antal polismän, ja, eller så var det på grund av att vi var så många som det inte hände något, så det, ja, det blir spännande att följa. Och på samma tema, tråkigheter och jävligt allvarliga saker. Vi hade ju också ett par kollegor som blev beskjutna i Östersund här under sommaren. Också helt fruktansvärt vidrigt.
Jag har läst väldigt lite om det. Jag kan inte så mycket om det ärendet, men att precis bara det du nämnde där som en rubrik liksom.
Ja, nej, men återigen så visar de kriminella att de flyttar fram gränser och är beredda.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Att ta större risker än tidigare, men mig vetligen så greps 2 personer.
Ganska snabbt också, va?
Ja, jävligt bra jobbat faktiskt.
Kollegorna gjorde ett jävla jobb där uppe och det är fruktansvärt gött att se. Sen återstår att se vad det, om det går att leda i bevisning fullt ut hela vägen. Men det håller vi tummarna för, och att det blir riktigt kännbara straff här nu.
Det grova våldet har ju, om det man går och väntar på terrorhotet, är ju medan man jobbar med hela tiden för att förhindra, och där har vi ju inte haft något på ett tag nu, men det grova våldet, gängvåldet, där har ju verkligen, det sker ju bara nytt precis hela tiden. Det har varit förskonande här i väst hyfsat, men uppåt, framförallt runt Stockholmstrakten, Uppsala här nu, så är det ju helt, har varit helt sjukt hela året.
Ja, ska vi switcha över ämnet till det här, så tror jag nog att vi är nog förskonade ett väldigt, väldigt kort tag till framöver. För jag satt i måndags på ett möte, ett ganska gediget möte, samverkansmöte med stora delar av polis Sverige. Och de här tentaklerna går verkligen ut ganska långt ut utanför Uppsala och Stockholm. Det är bara att våldet inte riktigt har hänt kanske här eller på andra platser än just runt omkring. Och nu är konflikten så jävla röd. Och vi vet inte hur många gånger vi kan säga det, men så många gränser som passeras liksom, barn och mammor, och man utpressar liksom, mördare på ett annat sätt idag än vad man tidigare belönade dem. Alltså det finns ett modus som är helt utifrån denna värld. Jag har inte ens sett den värsta gangsterserien som, där det här pågår på det här sättet alltså.
Ja, men nu pratar vi, det är mammor som skjuts, det är pappor som skjuts, det är precis här nu.
Oskyldiga.
En 13-åring som hittas mördad, precis, fler och fler oskyldiga som inte överhuvudtaget verkar ha med det här att göra drabbas. Så, alltså det, ja, jag vet inte vad man ska göra åt det. Det är fruktansvärt det som händer och sker, och ja, vi har ju knappast sett slutet av det här. Det kommer ju eskalera fullständigt med tanke på vilka som skjuts och varför det skjuts.
Ja, absolut. Det kommer ju korsas nya gränser som man inte trodde var möjliga fortsättningsvis där. I väst har vi ju varit förskonade, men jag tror inte att det är en slump, utan vi jobbar väldigt målinriktat och har gjort det under ganska lång tid. Vi hade ju det här våldet för runt 2013, 2015, 2016 hade vi ju mycket våld här. Sen har det minskat tack vare bra arbete, tror jag. Vi håller på bland annat i Göteborg nu, så håller på med något planspelskonferenser där vi försöker måla upp ett scenario där det sker den här typen av våld, och då är det inte insatsen och själva jakten som är det viktiga, utan det är just, vi försöker bygga basen, kallar vi det, att vi måste bygga en bas med stor kunskap och kunskap om både gäng och områdena. Att vi har det här arbetet i vardagen hela tiden med både relationsskapande och gränssättande, och att vi är ute, så att dels så kan vi få reda på innan det sker, men också när det sker, att vi vet väldigt mycket om vilka som begår det här våldet och vart vi kan hitta dem och leda det bevis. Där har vi varit lyckade vid flera ärenden på senaste åren. Där håller vi på att jobba mycket nu i Göteborg med att försöka utveckla det och sprida den kunskapen till fler. Det tror jag är en del av lösningen i alla fall.
Jag tycker, förlåt Peppe, men jag vill bara säga, jag tycker att det här låter fantastiskt, såklart. Men de tentaklerna vi ser som har gått ut ifrån de här nätverken eller den här konflikten har ju inte varit att de har liksom, det har inte alltid varit kända individer ifrån oss som vi har jobbat med tidigare, även om vi har jobbat på många olika, på många sätt, precis på samma sätt som er, Martin. Och dessutom så är målsägarna, eller de potentiella offren, jag läste att Jale Polarevius, som är, han är väl polismästare i Region Mitt, tror jag. Jag är inte säker på det, men han var ute i Aftonbladet idag och sa att vi har liksom 50 potentiella måltavlor som är helt omöjligt att förutspå, även om man har en god kunskap. Och utan att jag kan säga för mycket, så vet jag att kollegorna där uppe har ju en enorm kunskap och har förebyggt en hel del, fick jag information om, men liksom, det räcker ändå inte för det här. Vi har haft en skjutning om dagen i princip i en veckas tid, och konflikten går ju liksom hela vägen ner till Turkiet, att saker och ting som pågår och händer, konflikter som pågår utomlands, alltså i nätverksmiljön, också spiller över hit. Jag har inga fler ord eller superlativ att säga liksom på det, men det polisförbundet, den linjen som ni körde, Peppe, förra sommaren med kriskommission och allt vad det här, jag förstår inte att vi inte är där, att man inte gör någon slags samlingshistoria kring det här och tar ett gemensamt krafttag. För är det inte en nationell kris, så vet jag inte vad fan är det liksom.
Nej, och det är ju rätt jobbigt kan jag tycka, eller känna så här på sociala medier, många som försöker liksom negligera och förminska det som händer och sker, att ja, nej men det här är inte så stort och hitan och ditan.
Va? Vem fan gör det?
Ja men alltså rätt så tongivande personer, ja, jag ska inte nämna några för vi
skit
inte...
i sociala medier. Jan Gio skrev en krönika senast i söndags där han kallade det för små gangstergäng och relativiserade våldet något, utan han hänvisar till Brås det här att det ligger konstant brottsligheten och bababa.
Helt otroligt, man tar sig liksom bara för pannan och undrar vad fan som händer. Och men bara en sån grej som sprängningar, som mig vet det i första halvåret här, det är fler sprängningar än förra året. Och, ja, men, man önskar ju att fler förstod hur många som påverkas än bara den som attentatet riktas emot. Jag var själv på en sprängning här för ja, men några veckor sedan i ett bostadskomplex och rädslan från så många runt omkring och inte bara de som bor i liksom närmsta trappen, utan jag tror inte att folk förstår hur många som mår så fruktansvärt dåligt över allting kopplat till sådana här händelser, utan det är någonting man läser om och så tänker man mer på det. Den rädslan, ångesten och oron och så som de beskriver och som man liksom kan känna när de pratar om det, det gör fan ont i en att se och uppleva den.
Man pratar ju ofta om, sen när vi pratar om brottsoffer, det här är ju de sekundära brottsoffren, de är runt omkring som inte liksom kanske alls fångas upp eller får erbjud stöd. Och liksom mörkertalet, hur många som far illa där, det går ju inte att ana, liksom gissa sig till hur många människor det är som har påverkats av våldsdåd i sin närhet. Och då ska vi det, och då är det ändå faktiskt liksom så här att man har fått smaka på riktig otrygghet. Sen och då har vi nästa ring utanför som är upplevd otrygghet, som kanske personen inte alls har varit nära något, men som hör och ser och märker det här via media att det är varje dag som blir otrygga. Så det är så otroligt många liksom lager på lager av otrygghet som sprids i samhället på grund av det här. Och sen undrar folk varför man är rädda och misstänksamheten ökar och varför politiker liksom i förtvivlan försöker hitta på nya lagar och ge verktyg så här liksom, och att det går fortare och fortare. Det är inte liksom att jag ser inte det att politikerna vill främst gör det för att de vill vara populistiska många, utan de försöker svara på folks oro och liksom så ska man visa krafttag och liksom så här, och visa att man gör något, för annars heter det vad gör politikerna, och så blir det liksom en ond spiral.
Och det politiker vet och beslutsfattare, det är ju också att en otrygg och rädd befolkning är ju också, det är ju i långa loppet en ganska farlig utveckling i ett demokratiskt samhälle, i ett land. Men en rädd befolkning det påverkar ju våra val och beslut. Så där kan man ju ibland förstå att man vill ibland agera snabbt bara för att visa handlingskraft, även om den handlingen eller den lagförslaget eller man vill åstadkomma inte kommer ha någon särskild effekt. Men det är väl kanske också för att dämpa oron. Men jag bläddrar lite grann här nu as we speak, och det är alltså bara idag har vi 3 skottlossningar liksom, bara idag.
Och det här är ju ingenting som sticker ut, det är ju ofta det är både 2, 3 och till och med 4 skottlossningar ibland.
Det blir så en rädd, som du sa Nadim, en rädd befolkning, där försvinner liksom mellanmänsklig tillit. Man litar inte på folk runt omkring en. Man blir mindre benägen att hjälpa sin nästa om man ser något. Man blir rädd själv om man ska dras in i. Man blir mer misstänksam mot alla i sin omgivning. Man sluter sig. Man liksom bygger, ser sitt hem som sitt eget näste som man inte vill gå ut typ i förlängningen liksom. Man litar inte på någon.
Det är mer extremt allting.
Ja.
Men lite på det, lite på det spåret du pratar om här, Viktor. Jag plockade upp en äldre kvinna här längs vägen för några veckor sedan. Hon hade missat bussen och Så tog jag upp henne och så kom vi in och pratade om det här just med, ja, det visade sig, det hade ju hänt några gånger att, för hon åkte skolskjuts och när skolskjutsen inte kom när barnen var lediga, ja, men då fick hon antingen gå upp 5 kilometer bort eller lifta. Och då tänker jag ju med mitt polisiära, ja, men så fort du ställer dig där liksom och försöker få lift, får du det varje gång? Och nej, det fick hon inte. Och ja, det kan ju visa sig att man helt enkelt skiter i en, eller också att man upplever någon rädsla. Inte för att jag vet vad en äldre pensionär skulle göra, men jag tror att det hör lite samman med allting som händer och sker. Att man inte har tilltro till människor på samma sätt. Sen om hur mycket det påverkar detta, det kanske är ett jävla långskott. Men ändå, tanken bara slog mig. Kanske inte har något samband överhuvudtaget. Men...
Tror du att hon hade hoppat in i en bil om jag hade stannat?
Absolut.
Tror du?
Ja, absolut, absolut.
Det, om du tar de där solglasögonen på dig som du hade när vi började.
Nej, det hade ju inte. Det är ju sunt att inte vilja hoppa in i en sån bil.
gud.
Nej,
jag tror att vi kommer få anledning till att prata om det här även kommande veckor. För det finns mycket, mycket att säga och det rapporteras. Jag måste faktiskt säga att jag tycker rapporteringen kring det här, i alla fall ifrån SVT och SR, har varit fantastisk. Nu är jag ju partisk för jag är vän med Diamant Salihu, men jag tycker att han är helt otrolig på att skildra, berätta och sakligt kunna liksom belysa från olika perspektiv. Han är helt outstanding i det. Han är ju, man behöver inte hylla honom mer än nödvändigt, men han är ju, det finns ju inget bättre än honom, och han har fått så mycket priser för det här, men han gör det väldigt bra. Och en god källa till kunskap att både följa och lyssna på, tycker jag.
Ja, det är ju helt klart på agendan. Det är ju många som gärna vill säga att det bara smusslas undan och blir bara en liten rubrik, men jag tycker ändå, fan, det är ju så mycket våld, media visar väl så mycket av det som man kan göra. Det kan ju inte bara vara det, det är klart det måste vara något annat också. Jag tycker det skildras på olika sätt, och alltså SVT där har ju väldigt många olika dokumentärer och information kring som man kan förkovra sig och så här, så att det jag tycker det går att få mycket information där. Det går att få för mycket till och med.
Det jag kan tycka om man pratar om SVT:s dokumentärer, det är, de gjorde ju en, och den fick ju pris nu på, om det var Kristallen eller vad det var, gängkrigets tid eller något sånt där. Någonting sånt. Den var ju väldigt bra, men den var väldigt så där dramaturgiskt överdriven. Alltså det kändes som att man inte bara ville skildra, utan man ville också dramatisera för sakens skull. Och det hade jag väldigt svårt för när det handlar om det här ämnet. Det behövs inte kryddas.
Lugn nu. Om du pratar gängkrigens tid, så tror jag det var Viaplay, och där var jag med i den.
Nej, det var inte den. Det är SVT:s. Jag vet vad jag pratar om, gubbar. Viaplay har jag inte.
Gängkrigens tid i alla fall var Viaplay.
Ja, det var något på SVT i alla fall som var för övrigt innehållsmässigt väldigt bra, men just att den var överdrivet.
Ja, jag vet vilken du menar.
Ja, man behöver inte överdramatisera det mer. Liksom.
Ja. Nej, jag håller med dig. Det är dramatiskt nog.
Ska vi ta en lyssnarfråga, eller? Då kör vi en lyssnarfråga då ifrån en, jag tror inte att han vill vara anonym, utan en Kevin. Hej gänget, jag har en fråga angående ert övningsskytte. Jag förstår att det varierar mycket beroende på vad man har för tjänst och så vidare. Men hur ser möjligheten ut att i egen regi öva skytte både på arbetstid och om man ska göra det på egen tid? Alltså åka ner efter jobbet då. Exempelvis åka in tidigare till stationen för att skjuta innan man påbörjar sitt pass eller på en ledig dag. Grym lyssning för övrigt. Tackar!
Ja, det förutsätter att man har en skjutbana på stationen där man ska göra så. Det hade varit väldigt trevligt om alla polisstationer hade. Men jag tycker, man har ju mer möjlighet att träna än vad man gör egentligen, enligt min uppfattning i alla fall. Åtminstone vi på områdespolisen, vi har lite friare än vad ingripande verksamheten har. Men vi har ju egentligen möjlighet att träna ganska ofta.
Så är det, men man kan ju inte liksom lalla ner lite som man vill heller, utan det ska väl vara instruktör med, va?
Nej, det måste inte vara.
Inte om du ska skjuta själv. Va? Ska du skjuta själv behöver du inte ha instruktör.
Man måste utse en skjutledare bara, eller en övningsledare, man säger. Men det måste inte vara vissa övningsplatser,
om du
måste ha instruktör.
Nej, men är du själv då? Ska du stå där då bara, Viktor, idag är du skjutledare. Tackar, Viktor. Kan du skjuta, Viktor? Tack, Viktor. Bra skjutet, Viktor. Tackar.
Du får passa bara så att det inte finns någon övervakningskamera, för då kommer de ner med en sån tvångströja till och leder bort det därifrån.
Ja, men vad menar du då?
Nej, men man får sitter någon tjomme på kansliet och bara, öj, du är skjutledare. Ja, det är bra, gå ner du.
Nej, men som när jag har varit där med min grupp exempel, jag är inte utbildad vapeninstruktör, men då har jag agerat som skjutledare, någon som håller i det och liksom kör allt det där, tillser säkerheten och håller övningen och att det är liksom lite ordning så att det inte någon springer framför någon annan, ja, när det skjuter. Så man, exakt, har ordning och reda, helt enkelt.
Ja, men det är det jag menar, och då kan du inte lalla, ja, ner själv.
Det kan man göra också om man är helt själv, så är det inte så farligt. Då är det ingen risk att skjuta någon annan, tänker jag. Men jag vet faktiskt, jag vet inte exakt, jag tror man får skjuta själv. Men jag, där, ja,
vi kan väl säga säkert, att vi kanske inte har 100% koll på reglementet. Nej. Men att det förekommer att man går ner och tränar själv innan eller efter arbetspasset, kanske under tiden, eller går upp som ett turlag även om man inte har en utbildad instruktör, så har det ju skett att man skjuter. Sen om det är rätt eller fel, ja, det kan vi inte svara på kanske.
Sen så skiljer det ju väldigt mycket från polisområde till polisområde hur mycket ammunition som tilldelas än. Vissa har ju mer eller mindre öppna spjäll och andra har ytterst begränsat. Men vi kan ju säga att vi åtminstone ett par gånger per år har övar, bland annat då skytte. Så om man inte har ett extra intresse så brukar vi åtminstone skjuta ett par gånger per år, va?
Mm, ja,
det ser också lite olika ut där.
I somras så minns jag att då kom en instruktör och hämtade mig och sa att nu ska vi gå ner och skjuta. Jaha, varför då? För annars får du lämna ifrån det vapnet idag, för du har, din behörighet har gått ut, kompetensprovet. Så det, jag är ju lika frekvent på skjutbanan som jag är på operan. Men jag gick ner och bara galant smällde av. Tänk Roger Murtoy, död ett vapen på skjutbanan. Det bara...
Körde du den med nacken där? Det är inte han som gör den där.
Ja, exakt. Och, nacken så här, och, liksom. Ja. Exakt, och liksom nöjd.
Och det måste jag ändå säga, i alla fall de poliserna som jag skjuter med och var ingripande verksamhet i område och sådär. Även om det inte är några liksom James Bond supercops där. Men standarden är ändå ganska god, måste jag säga. Jag tycker att
det är väl tur fan bra att det är det.
Ja, men jag vill bara säga det. Jag tycker även om vi inte skjuter, alla skjuter så ofta, så är det ändå, vi har ju årliga test och jag tycker standarden är ändå okej.
Ja, jag kan säga att jag övar inte ihjäl mig, men jag har ändå den tryggheten att varje examination faktiskt klarar mig. Jag vet inte fan om det beror på, eller jag vet inte vad det beror på. Någonstans har man väl gjort något rätt under de här åren, men jag skulle också säga som dig, Victor, överlag så håller vi en god nivå, helt klart.
Mm. Jag såg en sån rolig bild här på, just då på sociala medier. Någon hade klippt upp ett collage. Först var det en bild på Daniel Craig då. Och så stod det så här, Bond, James Bond, ni vet, presentationen. Och sen på bilden till var det en bild på en tidigare amerikansk president, jag behöver inte säga vem. Och så stod det så här, moron, fucking moron.
Varför vill du inte säga vem? Du har ju till och med blivit utsatt för honom på sociala medier, va?
Ja, han stängde ner mitt konto. Ja. Men inte rådde han på mig.
Nej.
Som fågeln Felix reste jag mig ur askan. Och som en boomerang kom jag tillbaks.
Du står så högt hos mig på grund av den beefen du tog där. Jag älskar dig för det.
Ja, det var, man, ibland får man gå emot. Ja. Men jag påpekar bara att i Sverige gäller svensk lag, inte amerikanskt tyckande typ.
Än så länge ett ganska tungt och mörkt program från samhällets baksida, men för att lyfta någonting som jag tycker är lite intressant och som är lite glädjande, det är ju att ta en sådan person som Martin Malmgren till exempel, polis, som nu har ställt sig positivt till att bli nytt språkrör för Miljöpartiet. Jag gläds ju alltid av att fler polisiära röster kanske får lite mer inflytande än tidigare. Vad har ni att säga om en sådan grej?
Jag tycker det är fantastiskt jävla bra. Jag tycker både om Martin och jag tycker om jag tycker om att fler yrkespersoner med förankring i verkligheten, yrkeskunskap, söker sig till beslutsfattande rum. Det välkomnar jag, verkligen, åt alla håll och kanter.
Och sen har vi också, sen en liten tid tillbaka, Martin Melin, som numera är ordinarie i riksdagen. Och ja, de öppnade ju riksdagen idag.
Är han ordinarie nu?
Han missade dresskoden. Ja.
Jag älskar han för det faktiskt. Jag
måste älska att han hade på sig då.
Han hade kavaj och chinos och man ska ha kostym.
Det var ju något mass bruna dojer också, va?
Ja, man får ju inte ha... För det första hade han bruna sneakers och sen så var det någon som var väldigt tydlig med att ja, man får ha brunt men max fram till 18.
Men så och han tog väl
ganska, han tog väl ganska lättsamt på det. Jag tyckte han gjorde det ganska så bra där. Och sen så...
Jag älskar Martin Melin för detta. Jag aldrig respekterat honom högre.
Tactical kläder i alla fall som han brukar ha på de Instagram-bilderna jag sett.
Det gör han bara för likes.
Ja, jag vet inte. Ska man stå inför hans majestät, då ska man vara propert klädd. Så att jag är inte riktigt lika förlåtande. Nej. Kungen ska tala.
Jag är på din sida, Viktor.
Jag är ledsen, Martin Melin, jag gillar dig, men man kan inte spöka ut sig.
Martin, jag är på din sida, spöka ut dig. Ta vita sneakers nästa gång.
Proper klädd som alltid, så vi ska nog inte liksom så, men det var inte rätt klädsel, men det var snygg klädsel.
Okej då.
Och dessutom så har Martin Melin blivit hedersmedlem i Region Stockholm, Polisförbundet, efter att han räddade livet på en kollega här för ett tag sedan.
Härligt.
Tål också lyftas.
Ja, vad gjorde han, sa du?
Det visste inte jag. Vad gjorde han då?
Vad var det?
Han var med och räddade livet på en kollega som föll ner livlös för ett tag sedan. Det uppmärksammades här i dagarna också.
Då tar jag tillbaka allt jag sa nyss. Då får han gå klädd hur fan han vill.
Heder åt Robinson Martin.
Ja. Den enda...
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Värdiga Robinson-vinnaren.
Ja, faktiskt.
Det kan vi väl också vara överens om, va?
Ja, det håller jag med.
Men är det Peppe för att han sprang runt och sprätte OIK-tröja där, eller på det där programmet som du tycker är bra, eller?
Ja, bland annat. Mm. Och sen så kändes det som att han var den enda vinnaren där man inte bara paktade ihjäl, utan han var bäst rakt av.
Men fan, kan du komma ihåg det? Det var ju 20 år sedan. Kommer du ihåg den säsongen, eller? Inte
hur går det för AIK, Peppe, förresten? Vi kan ju avsluta med att bara prata nu.
Vi kan prata om att AIK fotboll dam går fantastiskt bra. De är grymt bra. Finns inte ett lag som slår dem just i tillfället. Så ja, överlag ganska bra.
Peppe, vill du inte nämna Polisförbundets stora vinst med gymkorten?
Vi har lyckats att teckna vi har tecknat nytt avtal med Nordic Wellness, 40% rabatt på årskort, och vi har också en fråga som vi har drivit i många år gentemot polismyndigheten är att vi har ökat upp, eller myndigheten har, ska jag säga, ökat friskvårdsbidraget från 1800 till 4000 kronor årligen.
Underbara
efter
myndighet.
Många och långa påtryckningar från Polisförbundet. Polisförbundet gör nytta.
Viktor, Nordic Wellness gillar du. Det har du tränat.
Men, nej, vad fan. Jag säger så här, utmärkt med... friskvårdsbidraget, det är en bra, ett bra, vad ska man säga, ja, en bra sak. Men det här att någon gymkedja erbjuder
det är bra
rabatt, ja, för de som går där liksom.
Jo
men nu utgår de som jag
kallar för nockopimplarna.
Ja, jag gjorde faktiskt, jag har aldrig tränat på Nordic Wellness innan. Jag gick dit, fick en sån här månad gratis, så jag gick dit igår var det, till Nordic Wellness, och gick in och körde ett stenhårt crossfit-pass. Jag kände mig stark på grund av att de flesta var 60+, och gick runt och till slut så drog jag och fick ett sånt satans ryggskott när jag körde marklyft. Så efter det så försökte jag bara rädda situationen lite grann och dra av de här viktskivorna från stången och försöka lämna. Och då, men det gick väl långsamt, och då var det en farbror bredvid. Han var kanske någon sån här gammal gymmare eller liksom styrkelyft. Han såg liksom så här rejäl och kraftig ut, men han var ju över 70 liksom. 100% att han var över 70. Han kom fram och de är lite bökiga för de där skivorna. Ska jag hjälpa dig? Och jag kunde liksom inte ens böja mig för att hejda honom eller göra någonting. Utan han började ju lyfta bort vikterna och så ställa ordning skivstången efter mig. Och jag bara stod där som ett fån. Allting ägd. Bara försvann. Total ägd. Så nu måste jag kan ju inte gå tillbaka till gymmet. Jag får gå tillbaka till mitt vanliga gym. Ja, kära lyssnare. Det här var allt för den här gången. Nu är hösten igång med våra avsnitt. Däremot, förutom att vi har blivit av med en målare, så kommer vi också, åtminstone i höst här, att komma med våra avsnitt varannan vecka. Vi har fullt upp allihopa och lite svårt för ihop tiderna. Så att vi kommer köra hälften så många avsnitt, men dubbelt så bra såklart. Så att jag hoppas att ni gillar det, och på återhörande. Hej då!
Hej då!
Hej!
Hej! Let's be careful out
there. Ja, hur var det här då?